Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Godmiddag. Som ni ser så snöar det en smula över nejden.
Det plockar fram ett vanligt måttband.
Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är Konkret.
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner.
Vi är ju liksom inte nöjda med det här, för vi känner att vi kan gå på alla.
Eller jag ska vara bäst.
Vi kan gå på alla.
Den andra är Osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet.
Kom igen då! Vi är bäst! Hela vägen!
Och som existerar därför att den vill finnas till.
Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar.
Den kallar vi idrottsrörelsen.
Nej, jag satt alls precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till.
Tommy Soran Gemi är.
Över att ha hjälpt till.
Dan Fahrenwier.
Aber natürlich. Du har gjort en intervju på tyska då, Christian.
Japp, ska vi börja med den eller?
Är din tyska bättre än din engelska? Du, ibland gör du ner din egen engelska.
Ja, det är.
Min är inte bra heller. Ska
vi inte, okej, vi kan ta starten på det samtalet bara nu. Dikt an.
Ja, hallå Christian.
Ja, ich rufe aus Schweden an und bin Mitglied in eines Podcast über Sport. Ja, vad tyckte du om tyskan? Inte Peter Wibon-klass.
på ena sidan har vi Jan Gunnarsson och Peter Wibro. Mm. Och i den andra har vi, vem är liksom dålig på tyska?
Jag.
Ja, det är du då. Så är du där du är. Så.
Ja, exakt. Min tysklärare hette Marianne Olin.
Ja, våran hette Allan. Jag kommer ihåg första lektionen gav han oss ett nummer. Alla, man fick ett nummer istället för att vara sitt namn.
Det är ju tyskt.
Det kändes jävla tyskt.
Ja, det var bra. Men kommer ni ihåg när man fick titta på de här jävla, det var ett syskonpar tror jag som bodde på någon slags husbåt som man fick, som åkte genom de här olika kanalerna i Tyskland med omnejd. Som man kollade på i tyska lektionerna. Man var lite betuttad i de här.
Ron und Tanja.
Ja, Ron und Tanja, det kommer jag också ihåg. Du sind ein Universalgeni Daniel eller något sånt där var det. Daniel var...
Vi hade en tyska lärare som han hade morgonstånd.
Va?
Ja, det är sant. Jo, det är sant.
Det skulle aldrig en spansk lärare ha. Nej. Det är så typiskt tyska lärare.
Flera kompisar från den tiden, det var på högstadiet, 789. Han hette Hasse. Han visade upp det. Alltså, på riktigt. Nej. Jo, det är sant.
Det är länge sant, han hade den, alltså, den var med.
Eller så hade han ett par chinos som råkade liksom vika sig på det viset. Men i efterhand så har vi pratat om det där och kommit fram till att han hade morgonstånd.
Nu pratar vi om tyskar i Sverige, men idag ska vi prata om svenskar i Tyskland. Och svenskar kondenserade på andra ställen. Svensk kolonier.
Ja.
Platser där det varit mycket svenskar. Samtidigt helst. Känns det som. Men också spritt ut över lång tid går det bra också. Mm. Vad har vi då?
Ja, men vi tänker att i min värld så finns det ju Kiel och Flensburg såklart.
Mm, just det.
Men,
och då måste man komma ihåg att de ligger, alltså det är väst, nordvästra Tyskland.
Mm, precis, på danska gränsen har du ju Flensburg.
Ja, det är verkligen precis.
Ja, du kör igenom Kolding och sen så är du i princip där. Och sen så ytterligare 45 minuter, beroende på hur snabbt du kör söderut, så har du ju Kiel då. Mm. Hamnstaden Kiel.
Den delen av Tyskland, finns det liksom ett tysk-danskt? Hur är det stämningen mellan tyskarna och danskarna där?
Det är en bred fråga som jag inte riktigt har hela svaret på. Men när man är i Flensburg, som jag har varit ganska många, och som jag för övrigt ska besöka nästa vecka.
Ja, det är
denna vecka när ni lyssnar på detta. Då är det ju, man har ju väldigt mycket danska där. Ja. Som pratas där. Så det är ju lite skandinaviska ändå.
Mm.
Så att man gör sig lite förstådd där. Och det tycker jag är en stor skillnad mot då Kiel.
Mm.
Kan jag rekommendera Flensburg också, jag tycker det är väldigt fint. Kiel däremot tycker jag inte är så fint.
Pågår det någon som, jag kan bli stressad om det är så här, ja men man, det är massa sån gränshandel och skitstressa med alltså.
Nej,
är det det mellan Danmark?
Nej, det skulle jag inte säga. Nej, det är ganska, man märker knappt när man har kommit över på andra sidan så att säga, att de flyter ihop. Den delen av Danmark kan jag också tycka är fin, måste jag säga.
Och du rör dig lätt över gränsen där, Schengenavtalet.
Ja, då i alla fall. Jag har inte varit där. Alltså detta är första gången sedan pandemigrejen.
Mm.
Men, så att, nej, men då var det inga problem.
Är det det här du kallar Schengen?
Lasse Holm.
Vill jag inte längre vara med? Bara. Är det det här du kallar Schengen? Schengenavtalet.
Ja, jag fattar.
När var det som flest, eller vilka är liksom de tongivande svenskarna i Kiel? Då är det, får man chansa?
Ja, det får man.
Då är det väl Lövgren i Kiel, va?
Mm.
Och Vranjes var Kiel?
Nej. Det är för, alltså den största av de största.
Gensel.
Staffan.
Olsson. Ja.
Och Wislander.
Ja.
Ja.
Alltså Wislander är ju, både Staffan och Magnus Wislander är ju stora hjältar där nere och hissade deras tröjor och allt sånt där. Men Magnus Wislander räknas väl som en av de världens bästa och de bästa i Kiel någonsin.
Ja, men det är Hamburg, man hissar deras tröjor.
Ja, tyskarna är bra på det.
Ja. Jag tänkte att Hamburgsfolket bara går fan med sånt.
Ja, men det finns ju, alltså, många
knäskydden skulle de ha gjort det.
Ja, det är många svenskar som har fått hyllningsmatcher nu på senare år. Tobbe Karlsson fick ju det, som har varit med i den här podden och fick ju det i Flensburg exempelvis. Så att Marcus Alm fick ju det, det var ju den senaste storstjärnan i Kiel. Och nu har vi ju Niklas Ekberg som är i Kiel som verkligen har öst in mål.
Mm-hmm.
Jag tror han har gjort flest mål av alla i Kiel någonsin.
Kantrottan. Och Flensburg då? Vilka var det där?
Vranjes som du sa,
ja.
Värvade ju, de har ju att värva skandinaviskt, men det är nästan ännu mer Danmark och Norge, men du har ju Gottfridsson och Vanne nu till exempel, nu ska vara, tillåtas vara lite aktuella.
Mm. Ja, men det kan vi göra.
Men det hade Tobbe Karlsson då på den tiden och Vranjes och sådär.
Mm.
Mattias Andersson förstås, just det, målvakten.
Mm. Men vad är Gensel då?
Han var ju i Norrtorn, sen var han i Kiel också, ja.
Mm.
Mattias Andersson har också varit i Kiel.
Johan Pettersson.
I Kiel.
I Kiel.
Jag tror jag växer med Kiel som du.
Vad gör du när du är i Kiel?
Går på handboll.
Ja, det är det du gör.
Ja, precis. Arenan, Sparkassa Arena ligger ju mitt i stan.
Mm.
Så att det är inte så mycket annat om jag ska vara helt där. Alltså, de har gjort en konstig grej där med att de har en jättefin strand och sådär. Men där har de byggt cisterner och industri. Mm. Istället för att liksom använda det till att folk kan kanske bada eller bygga hus.
Mm.
Ja, just det.
Så de har tänkt lite annorlunda där.
Nej, det gillar jag.
Jo, det kan jag tänka mig.
Mm.
Det är bostadsrätter och allt som man gör i Stockholm.
Mm.
Eller i Sverige.
När man kan
gamla hamnindustrier försvinner jämnas med marken. Det är förskräckligt.
Ja, när man kan ha en cistern med havre istället.
Någon gammal bilmäck som bara tömmer smörgropen rakt ut i grundvattnet. Vad är det för fel med det?
De tömmer det bara rakt ut på stranden så att redan med nästa våg så kommer det in så flyter tillbaka över fötterna på den. Så när man tömmer
då trivs Marcus.
Så ska det vara.
Brän i norra Tyskland så där.
Ja, men det, är ju det, alltså, det känns ju som att någonting dör igen varje gång en europeisk fabrik flyttar till Sydostasien. Så det är något som dör och som aldrig någonsin kan väckas till liv igen i en.
Alltså, ska vi inte bestämma här nu att vi inom loppet av 2 år åker på en studieresa till Kiel?
Ja.
Och så köper vi på oss sprit så in i helvete. För man kan åka bil till Kiel, va?
Ja, precis, via färjan då.
Man måste åka lite färja. Kan man inte åka?
Nej, det är klart du kan. Förlåt, det är klart du kan.
Precis.
Såklart man kan, ja. Via Danmark och
precis. Jag skulle gärna undvika vattnet där. Jag är fortfarande lite skadad efter att den här Jan Hevelius sjönk. Kommer du ihåg det? Det var i samband med Estonia. Det var mycket färgkatastrofer. Jan Hevelius, den låg och guppade i väldigt länge. Den bara slog helt runt.
En båt?
Ja, precis.
Ja, okay.
Andra ställen tänker jag Benfica.
Ja, just det.
Har vi många?
Ja, kanske inte samtidigt. Nej. Så många stycken. Glenn Strömberg flyttade dit med Svennis, kan man ju säga. Och sen har vi ju också Börje Land. Så vi är uppe, jag tycker att man ska vara tre åtminstone i en och samma klubb för att det ska räknas som koloni. Och räknar vi in Börje Land där i svensk gänget och Villa Tommelilla, så är det ju faktiskt tre. Sen så överlappar de ju varandra. Mats Magnusson kom, Jonas Tern kom, det var ju Strömberg borta. Mm. Sen så kom Schwarz, då var Magnusson borta. Mm. Och så vidare.
Men när det ändå finns en tradition av svenskar som överlappar, så är det väl ändå en koloni.
Det beror på lite mängden svenska, tycker jag ändå. Albin Ekdal nu spelar i Sampdoria. Det räcker liksom inte för att bara för att Svennis tränade dem en gång i tiden.
Nej, det har du för. Det är väl ett bra exempel. Anders Andersson. Benfica också.
Martin Pringle.
Stenungsund. Tern Svarts. Men Svarts och Tern var inte där samtidigt.
Var de inte? Jo, det tror
jag. Jo, det måste de ju vara.
Ja, det tror jag de var.
Och säga så, måste de inte alls. Men hur fan kunde man splitta på dem om man hade dem i ett klubblag? Bari.
Just det. Yxell.
Går det in eller? Yxell, vi har Kenneth Andersson, Daniel Andersson, Claes Ingesson, Marcus Albeck har varit i Bari också.
Där skulle jag vilja veta, det håller mig vaken om nätterna, vilka som var där samtidigt. Så har du koll på det också?
Nej, jag har fan inte det. Men
Claes och Kenneth
var där samtidigt.
Det kanske är det som betyder någonting.
Så tror jag att Yxell skulle kunna ha varit där samtidigt som Claes, fast jag är inte säker.
Överlever den här delen? Klippningen. Men vad fan hände med Yxell Osmanowski? Han var ju, när han kom fram i Malmö, så spåddes det ju en lysande framtid.
Jo, men där hade jag rätt. För att Claes Ingesson slutade i landslaget 98. Och då gör ju TV4 ett rep med honom där nere.
Just det.
Han går, vi har bilder på den, han går naken in. Det är därför jag kommer ihåg det. Och Yxell kommer dit 98, så de är där samtidigt.
Och då var han ju superhet, Yxell alltså.
Ja, men han var väl det?
Ja, men det alltså, var han,
man trodde ju att han skulle...
Exakt, liksom när Jörgen Pettersson var i samma segment ju.
Fast Pettersson, Jörgen Pettersson, där förstod man ändå så här att det kommer aldrig bli liksom en världsspelare väl? Eller? Var det någon som verkligen trodde
så? Där på svensk koloni så var det väl att han gick till Mönchengladbach och där...
Och Dalin var där då eller?
Ja, men det, han skulle väl vara någon slags arvtagare.
Aha,
okay. Och då tänker jag att man ändå trodde det någon gång. Aha. Då ett tag. Jag vet inte. Men Yxell i alla fall kommer jag verkligen ihåg att man hoppades på.
Groningen?
Groningen?
Ja, det är fotboll eller?
Ja.
Det har liksom satt sig den uttalat. Det är inte många som säger Groningen, utan där är det Groningen ändå.
De var ju fruktansvärt många. Jag har ju varit nere i Groningen och intervjuat. Jag var tvungen att kolla vilka det var intervjuer. För det var ingen som etsade sig fast riktigt så. På 2000-talet och träffade Fredrik Stenman, Petter Andersson, Andreas Granqvist och Marcus Berg där. Jag minns ingenting av den resan. Sen något år senare så kom nog att Zlatan gjorde ju något fantastiskt solomål i Ajax.
Alltså målet.
Ja. Så sen dröjde det något år så gjorde Andreas Granqvist det också. Han gjorde också ett sånt sjukt solomål. Va? Sprang från egen backlinje upp, drev genom alla och gjorde mål. Och då tänkte man så här, okej. Okay. Det var alltså inte Zlatan som var bra, utan det var...
Ligan som var dålig.
Ja, precis.
Jag tycker den nederländska landsbygden gillar jag.
Vad är det du tycker om så mycket med den?
Ja, men jag tycker den är pittoresk. Tycker du inte det när du var i Groningen?
Som sagt, jag minns inte riktigt om jag var där ensam. Men med fotograf har inget minne av flygresan eller hur vi tog oss från en eventuell flygplats. Och sådär.
Vilket år var det du var i Groningen?
Ja, det var ju då 2000-talet. Det kan ha varit inför EM 2008 kanske, eller någonstans där. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte vilket sammanhang heller. Jag var där.
Men du vet, du har varit i Groningen.
Ja,
det finns bilder så. Jag liksom.
Det kommer nog någonting från arenan. Det är grönvit, va?
Ja.
Groningen.
Kroningens hemmadräkt, det är väl grönvit, är de inte det?
Grönvit är de nog. Ja, men det kan ha varit inför något sånt här bilagejobb inför något mästerskap. Att vi,
kom du inte?
Det är sorgligt, är det?
Det är mina favoritinslag på Sportspegeln. Det känns som att de görs. Nej, det kanske jag som inte ser på Sportspegeln så mycket längre. Men jag älskar när ett sånt ungdomsproffs i dem inte. Men jag sätter mig så här 22, 23, typ Marcus Berg i Kroningen eller Stenman eller sånt där. Alltså, de har bara fått en sån tilldelad lägenhet. Det är så jävla alltså, fruktansvärt panik. För att så här, det finns mycket, alltså det är som liksom en dyr lägenhet, mm. Det är mycket pengar, alltså dyr soffa, en stor tv, tv-spel, så här, dyr, kan till och med vara en dyr matta, men det finns ingenting på väggarna.
Nej, inga det växter.
Finns, inga växter, det finns liksom, han bara, inte hunnit köpa en fåtölj, inte hunnit, alltså det finns ju ingen som har hunnit köpa en sån här piedestal och sen lägga en liten duk och ställa en figurin på, alltså det är ju så icke-ombonat.
Eller en bok.
Alltså, det är som mitt studentrum med de här lackmöblerna från ICA, bara så här kala, de billigaste grejerna.
IKEA.
Fast så här asdyrt. Alltså kör de också en svindyr bil, en ful sportbil kör de.
Det känns platt på något sätt inomstress. Men kommer du ihåg den fonden i Kroningen?
Nej, vi sågs ute på någon ponton. Aha. Liknande saker.
Och du träffas med alla på en gång och fy fan, bulkintervju så bara inte alla på en gång bara. Och så inte ens en överlattning, då är det samma flyg.
Det kan ha varit så.
Kroningen över dagen.
Nej, jag minns inte. Jag minns ingenting.
Det är redaktionsmöte. Marcus, tar du Kroningen över dagen?
Någon, jag vet ju.
Hur många är de där nere?
Jag vet inte.
5, 6.
Jag vet ju, våra lyssnare är ju som de är. Så att någon jävel kommer gräva fram det där jävla reportaget och kasta det ansiktet på mig så att man måste låsa in sig ett par dagar.
Vi ska träffa dem på en ponton.
Inte hemma hos. Det tar så fruktansvärt lång tid.
Ja, inte alla.
På tånintervjuer.
De bor ju likadana i rummen då. Ja, men sådana radhus ju. Är det ju ofta.
Ja. Det är, jag kollar lite på gårdningen. Det man... Oj.
Oj.
Vänta.
Du är ändå varta ju.
Vilken, ändå som har varit. Jag kan inte uttala det.
Förlåt, vilken klubb pratar vi om? Det blir rörigt
för mig. Jag vet inte. Har några svenska varit i där? Verkligen.
Kroningen.
Ja, okej. Den är den grönvita.
Förste svensk. Det är ju en sån otroligt svår sportquizfråga på slutet. Kroningen är ju känd som en riktig svensk klubb med bland annat Petter Andersson,
Erik Stenman. Det börjar man ju svettas, man vet ju vart det är på väg. Men det kommer ju inte vara Marcus Berg som är svaret på den här.
Det,
vet
det är inte Gabbe Gudmundsson.
Och nej, nu nämner de Stenman och inte han heller.
Utan, vem var förste svensk i Kroningen? Ja, det kan ni ju inte såklart. Det var Janne Nordström som lämnade Blåvitt 1971.
Oh, okay. Inte ens Janne Nordström vet att han var alltså, det är riktigt svårt.
Men däremot så, det har ju fortsatt att vara en svensk klubb. Och så googlade jag lite på det och så sa jag att 2021 så värvade de 3 stycken svenskar på samma dag under transferfönstret. Och så klickade jag på den länken. Tänkte jag, måste gå in och kolla vilka det var. Så fotbollskanalen.se TFS.
Ja.
Och så började jag läsa den där artikeln. Och då skrev de inte ut vilka de 3 var.
Nej.
Utan bara då att den senaste av de 3 var Elias Olsson. Och där stannade jag. Jag orkade inte ens ta reda på vilka de andra
var.
Så ointresserad är jag av den holländska fotbollen av idag.
Helvete vad kan jag relatera till det. Jag hade också gett upp det, tror jag.
Men du var ju redan ointresserad när du var
där. Men hur kan de inte skriva ut namn?
Nej, det måste jag. Men var det Gabbe Gudmundsson? Numera Lill. Ja. Ändå är det coolt att han för en vecka sedan lirade back mot Messi. Mm. Och det är ju liksom inte någon uppmärksammat med det.
Och pappa är Niklas. Ja. Blackburn Rovers och Ipswich.
Ah, var det inte typ bara i en situationstecken Blackburn Rovers och sen Halmstad och sen Malmö? Jag
tror att det också var Ipswich. Mm.
Ringa DK.
Oh, men lite, kan vi vara lite mer i Gråne? Jag tyckte det var trevligt när vi var i Gråne. Vi är inte helt klara, va? Ligger en bit ut på landet. Du minns inte något hur du tog dig dit?
Den stora städerna ligger som ett pärlband ju, i Nederländerna. Det gillar man ju också. Att det är liksom bara en halvtimme med tåget rakt ner. Liksom. Det är väldigt rakt i Amsterdam, Rotterdam och så vidare.
Det kan ha varit så att jag sov över det. Men jag vet inte. Och ju mer jag tänker på det här, och ju när jag kommer på hur lite jag minns, så börjar jag nästan tvivla på att jag ens har varit där.
Just det, ni kanske gjorde en telefon här bara.
Jag har något jävla minne av att det satt ute på den här konstiga jävla restaurangen utomhus i sådana här stora utomhussoffor. Nyöppnad
Honingsrestaurang. Var det sådana flätade? Man ser tung ut. Så
vid vatten satt vi.
Var ligger den nära för stad då? Alltså större stad.
Har du researchat alla de också? Så här olika frågor till alla? Eller kunde du ställa en fråga och så fick liksom funkar den frågan funkar inte allihop?
Hur är det i Groningen?
Groningen. Okej, från Groningen till Kaiserslautern eller?
Det är lite samma som i Benfica där, tycker jag.
Avlöser varandra.
Vilka tänker du på?
Ronny Hellström.
Kan vi tänka lite extra på det?
Kan vi tänka lite extra på?
Ja, det gick fort där.
Fan vad fort.
Men bara tankar med honom och familjen såklart. Och ja.
När Ronny vaktade kassen, då var det stil på Bayern.
Är det stat från
Sällskapsresan?
Ja.
SOS. Trean.
SOS.
Precis.
Det är precis innan han är utklädd till någon
kanin.
Ja, så ska han rädda den här påsen och ramla ner på
En ponton.
På en ponton.
På väg till Groningen.
När Ronny vaktar kassen, då var det lite stil på Bayern.
Okej, Ronny! Catch it! Hur gick det?
Men även Tobbe Nilsson, Kaiserslautern. Jürgen Pettersson, Kaiserslautern. Och Jan Eriksson.
Just det.
Janne.
Ja, 92.
Den kanske mest berömda svenska fotbollskolonin är ju Genoli i Milan på 50-talet. Den tycker jag vi sparar. Den kan vi inte bara riva av sådär. I förbifarten.
Konstigt att vi har gjort bortåt 300 avsnitt och inte gjort den.
Ja, vi måste ju spara på vissa saker.
Jo, så är det.
Den har vi sparat på. Ja. Men den kan hjälpa oss att leda in oss på andra sådana här klubbar som körde just den här typen av konstellationer vid den här tiden. Torino satsade ju på Elfsborgsspelare på 50-talet. Roma hade säsongen 50-51, tre stycken svenskar.
Oj, oj, oj.
Och nu får ni en utmaning här. Grenoli, det svänger lite om det.
Paljepsko, tänker du säga?
Paljepsko har vi också. Kan ni hitta någon på Sune Andersson, Knut Nordahl och Stig Sundqvist? Vad blir det för någonting?
Ser de igen så ska han lyssna
någon också. Suknusti. Suknusti.
Då kallades inte så.
Nej. Sune Andersson, Knut Nordahl, Stig Sundqvist.
Suknusti.
Ja men Sandqvist kanske.
Suknusti, det är väl inte så
Nej, det är verkligen inte.
1951, alltså samma år, då har Marseille tre stycken svenska laget med Gunnar Andersson, Gunnar Johansson och Dan Ekner. Och jag letade förtvivlat efter någon så riktigt bra tidig koloni som inte ni skulle känna till, men jag fann egentligen en som kanske inte riktigt håller, men Örjan Persson, norrmannen Finn Seman, dansken Finn Dössing och Örgryte-spelaren Lennart Ving spelade tillsammans i Dundee United 65-66.
Ja, det blir en mer nordisk koloni.
Ja. Där sprang vi inte på samma boll.
Sen har vi ju Äpplet och Uffe Torssell spelade i Reutlingen tillsammans på 80-talet. Om man vill gå utanför fotbollsvärlden.
Nu räckte det med två.
Exakt, jag tänkte säga om man vill gå utanför din minnesregel här.
Sen hade vi Isaksson, Källström och Edman i Rennes.
Just det!
Ja, Rennes, där har jag varit.
Just det.
Och sen ska man väl säga så här att min absoluta bästa svensk koloni är faktiskt New York Islanders. Häftigt hockeyklubb långt ute på Long Island. Där skulle man ju vilja bo ett par år och spela hockey på 80-talet. De har ju en massa svenskar i laget när de vinner fyra raka Stanley Cup. 80, 81, 82, 83. Stefan Persson, Anders Kallu är med på alla fyra där. Och de blir ju också de första svenskarna som vinner Stanley Cup. Då drar man till och med fyra raka. Sista året är även Mats Hallin och Thomas Jonsson där. Det är en jäkligt mäktig svensk koloni.
Sen är det ju två till som vunnit fyra Stanley Cup. Om än inte på raken då. Och det är ju Holmström och Lidas. Och då är vi ju en annan koloni.
Just det.
Ja, jag såg att du räckte upp ditt finger här när jag pratade om Island.
Ja, men Detroit egentligen då. Alltså Lidas kommer 89, tror jag. Det är svårt att prata om Detroit Red Wings utan att nämna Lidas, kan jag tycka. Kan ni hålla med mig om det? Eller? Alltså, det går liksom inte att komma runt Lidas, om ni fattar vad jag menar. Liksom.
Fattar jag.
för mig är liksom Niklas Lidström en av de stora eller så.
Från Avesta.
Ja, Krylbo till och med tror jag. Men alltså han är ju, men han, jag tror han var född i Västerås. Han är uppvuxen i Västerås. Nej.
Han har spelat hockey i Västerås.
Han har spelat hockey i Västerås.
Och bor i Västerås.
Och bor i Västerås nu då. Mm. Ja, men så, det tror jag det har varit en jävla massa svenskar i Detroit ju. Alltså tar man allihopa som varit där någon gång.
Får jag gissa? Var är Salming första svensk eller? Nej.
Nej.
Tommy Bergman.
Ja.
Jag tänkte inte efter riktigt. Nej, innan. Var
jag bara ville bara testa.
Vilka år är det då, Marcus? Du som kan Tommy Bergman så jävla bra.
70-tal.
Jo, men det kan väl vem som helst.
73.
Ja, 72-73, så får vi rätt redan. Ja, men Börje Salming, sen är också så här, Stefan Liv har varit där, gjorde nog ingen match tror jag, men ja. Johan Garpenlöv, Per Dues.
Jaha.
Mm. HV71.
Tord Lundström, Dan Labråten.
Ja, han är bra.
Han är bra. Är bra. Marcus tror du fortfarande spelar. Åh, Ulf Sten, han är så bra. Ulf Samuelsson, Fredrik Olausson, Henrik Zetterberg då såklart. Niklas Kronvall. Det här är de senare nu. Ska se om jag kan hitta någon gammal jävel här då. Alltså, sen är det ännu nyare. Ja, men typ så här, Daniel Alfredsson har också varit där. Alltså det har varit så oerhört många svenskar där. Kronvall såklart, Fransén, Andreas Lilja, Jonathan Eriksson, Mattias Rittola. Ja, men Lidas kommer dit då till 9. Och 90 anställer de en scout som är svensk som heter Håkan Andersson. Som nu fortfarande, eller han blir väl det sen, chef över liksom scoutandet i Europa. Liksom. Tror att det är så till och med att när de har draftat Lidas så ringer de till Håkan och bara säger, du, vi har tagit den där Lidas men vi får fram på att byta honom. Har du någon koll på honom? Liksom? Ska vi behålla honom eller ska vi liksom byta den? Så här, han bara, och då säger han, tror jag, så här, bara, ah, men han är rätt bra ändå. Han gör en del poäng. Fast han var absolut inte liksom, var inte som med sån en fas. Men liksom. Och sen det var det är deras överlägset bästa liksom, draft någonsin. Kort om Lidas, jag vet att det här är lite tröttsamt, men det, man kan ändå säga det. 20 säsonger i NHL, missade aldrig ett slutspel de åren. Alltså på 12 och ett halvt år missade han 17 matcher. Han var liksom aldrig skadad. 4 Stanley Cup, första europeat som back gör över 1000 poäng. Han vann den här Norris Trophy som är bästa back 7 gånger. Han var lagkapten från 2016. Kom in i Hall of Fame 2015 och kallades för The Perfect Human eller Mr. Perfect eller sånt där. Otroligt ju. Sen har vi andra väldigt lyckade drafter. Alltså Thomas Holmström, 15 säsonger. Kronvall, 13 säsonger. Zäta, 15 säsonger. Tog över kaptensbinden när Lidas slutade 2012. Var assisterande innan det, tror jag. Ja, men så här, Johan Franzén, oerhört lyckat ju. Och när de vinner då 2008, då är de med 8 svenskar som ändå får liksom istid i laget.
Det är otroligt.
Jag tror de har startat någon match med 5 svenskar i line-upen.
Ja, men det är ju otroligt. Och då vill man kanske snacka med då den här scouten.
Det vill man.
Eller hur? Och hur kom det här sig egentligen? 2008 vinner Detroit Stanley Cup med 8 svenskar i truppen. Hur kommer det sig?
Bra hockeyspelare.
Ja.
Jag har varit scoutat i Europa och jag har ingen liksom, jag gillar bara bra lirare. Och råkar de komma från Sverige så är de välkomna. Några var ju bytesaffärer och free agent signingar också. Merparten var ju draftade.
Och det hade inte att göra med så här, ja men Lidas, var det 89?
Ja, precis.
Och det var inte någon sån här, han öppnade dörren för att svenska fick ett gott rykte i klubben om man kunde lita på dem. Det fanns något sånt.
Det kan man verkligen säga att han gjorde. Ja. Han, alltså, sen ända, det är inte bara han, men han givetvis i vårat fall och i Detroits fall så öppnade han dörren för att svenskar fattar. De pratar bra engelska, de fattar system. Det finns ju en del jävligt skickliga ryssar, men de kör ju lite eget race ibland, va?
Ja.
Svenskar är liksom anpassningsbara, funkar i grupp, sociala, allt det där. Det underlättar ju, givetvis. Ja.
Om man tittar på Zetterberg, Holmström och Franzén så har väl alla de förhållandevis höga draftnummer. Alltså
ja,
de gick
gått sent i draften, ja, precis. Ja.
Men hade ju alla viktiga roller för Detroit. Alltså är det drömbetyget för en agent som dig att scout, förlåt?
Ja, precis. Nu är inte jag agent som scout. Man kan ju se det på två sätt. Ja, det är ju lite kul att hitta killar där nere där det är väldigt få spelare som brukar komma hela vägen till NHL. Samtidigt, det är ju en chansning från min sida också. Om jag hade vetat att de var bra, då hade jag ju varit en idiot som jag väntat så länge med att ta dem i draften. Så att det finns ju ett visst mått av tur i det där som inte går att förneka liksom.
Mm.
Fast man kanske kollar efter lite annorlunda grejer. Speciellt när du lyckats flera gånger än.
Och om vi nu utgår från att du är en sällsynt skicklig scout, vad är det som gör det till det? Vad är det du ser som inte de andra ser? Men om du,
då går vi fel redan från början. Nej, det ska jag inte säga. Nej, men jag tror att det är inte, en grej kan man väl säga, det är ju inte bara tack, det man ser, utan det är ju vad de kan bli också. Ja. Det är ju ibland skillnad på det man ser på isen när de är 17-19. Nu var ju Holma till exempel, han såg jag lina när han var 17, men han var ju aldrig, han var ju på en uttagning för 73-landslaget. Forsberg och Näsen var ju stjärnor, va? Och för Lindqvist och några till, va?
Mm.
Men Holma var ju bara bortskalad. Men sen fick jag ju snippa att han lirade där uppe i Norrland ett par år senare. Då hade han ju lagt på sig en massa muskler och grejer.
Mm.
Då blev ju han intressant. Så att det är väl, lite grann är det väl vad man letar. Nu finns det ju scouter överallt. Då var det ju färre scouter.
Mm.
Det var inte så vanligt att leta kanske i Allsvenskan eller Division 1 eller vad det är, va?
Nej.
Och sen är det nog lite vad man... Jag brukar säga så här, om vi tre skulle gå på hockey, du och jag och Leifby, tillsammans. Och så bestämmer vi så här, vi tar ut de fem bästa i varje lag och rangordnar dem. Så trots att vi ser samma match, samma grejer händer, så kommer våra listor inte se likadana ut.
Nej.
Och där har du väl kanske en del av svaret. Man tittar på det olika. Liksom. Man gillar olika grejer, man tittar på det olika.
Men typ, jag tänker så här, någon som Holmström, alltså jag menar att han skulle vinna fyra Stanley Cup, och han hade ju, Holmström har ju också haft ganska, kanske inte första året, men så här, de andra Stanley Cup-åren, han gör ju ganska mycket mål i slutspelet, och han har alltså spelat mycket matcher i slutspelet och så där. Det hade ju ingen trott om man inte förstod att han var en odisciplinerad, att han var en väldigt lojal spelare. Alltså så, och det når man väl främst genom att typ intervjua honom med det, om man känner honom lite grann. Alltså, gör ni intervjuer och sånt också, eller ser ni bara liksom...
Mycket mer nu för tiden än då.
Ja.
Då gjorde jag inte det, utan då var det bara en draftgrej. Men det var ju en chansning.
Ja.
Det var ju en etablerad scout som sa, alltså mitt framför ögonen på mig, då sa han, det är helt sjukt att sådana som Holmström ens blir draftade när inte ens bra spelare kommer till NHL.
Ja.
Det sa han mitt framför ögonen på mig, och jag tänkte, fan, hörde jag det jag hörde? Sen kom Krille, min kompis, och sa efteråt, hörde du vad fan han sa?
Ja.
Men det fick han äta upp den. Som, han, som du säger, 1000 matcher och 4 Stanley Cup.
Ja.
Men det var väl uppfattningen lite då, eller hos honom var det i alla fall.
Ja. Men Sverige var underscoutat under som 90...
Hela Europa var det.
Hela Europa, även så sent.
Kanada, alltså. Kanada var mer scoutat, ja.
Ja.
Ja, det skulle jag definitivt hävda.
Och har man som, om jag åker till Detroit nu och presenterar mig som svensk, kommer de liksom, har vi bra status där generellt?
Det tror jag, ja, definitivt.
Ja, så är det.
Det är alltså när Raymond har kommit över och tagit upp flaggan lite och lirar rätt så bra.
Vem är din största skalp som scout? Är det Zetterberg som är den tyngsta liksom? Eller vem är den största skalpen?
Jag skulle säga att det står nog mellan han och Datsjuk.
Ja.
Och jag tror att jag vet att jag pratar med några av de gamla spelarna, och de säger ju att Datsjuk var ju den roligaste att se.
Mm.
Så. Alltså det är en otrolig magiker. Men de säger att ska vi vinna Stanley Cup, då måste man ta Zetterberg över Datsjuk för ledarskaperna, för liksom för allting.
Okay.
Men jag kan ju känna när man går in, jag vet inte om ni har gjort det, men leta på YouTube på Pavel Datsjuk bästa. Liksom. Det är ju faktiskt bland de mest högklassiga underhållning du kan få.
Ja.
Det är ju helt sjukt. Alltså jag har hört och läst om spelare som liksom flyger upp från bänken och bara, fan vilken jävla dragning såg ni liksom. Ja. Det var ju bara det att han lirar ju motståndarlaget.
Ja.
Och det var hans polare som blev finta liksom. Men, och det andra spelare som är erkänt liksom, först det jag gör på morgonen, jag kollar vad Datsjuk hade gjort.
Vad hittade du honom då? Minns du första gången du såg honom?
Han lirar ju i Ryssland där. Ja, han var ju motsvarande en som är född 02 i år då, alltså sista års junior.
Okej.
Okay. 02-orna blir ju seniorer från och med nästa säsong.
Mm, okay.
Så han hade ju lirat där borta lite, men inte. Det var, de var inte väl scoutat i Ryssland heller. Så att jag var lite orolig. Jag hade sett han en gång innan jul och var lite orolig att han skulle komma med i JVM. Där skulle han ju synas för.
Ja, just det.
Men det gjorde han ju inte, just för att han lirade borta i Sibirien. Va?
Ja,
sen åkte jag in och såg han en gång till efter nyår då, och gillade fortfarande det jag såg. Men som en senare runda. Det var en liten trixig kille liksom. Han verkade lite smart sådär. Och sen blev det något helt annat.
Men så att man ser en spelare i unga åldrar, vad är de yngsta du tittar på? Hur gamla är de?
17.
Okej, de är 17 då. Mm. Okej, men det är ju jävligt olika hur de lägger på sig muskler och möjlighet att bygga muskler. Kan man typ gå och titta på, undra hur farsan ser ut? Hur ser pappan ut? Ja, okej, han ser bred ut. Då kanske han kan, man gör det också.
Definitivt, ja.
Ja, jävlar.
Ja, men till och med mor och farföräldrarna.
Okay.
Ja, man har nämligen sett ibland att kille kan vara rätt stor. Fan, din pappa är inte stor. Nej, men morfar, farfar var skitstor.
Ah, okay.
Så då kan det finnas någon gen där. Ah, sen är det ingen perfekt vetenskap. Det finns killar som har stora föräldrar som aldrig har vuxit och tvärtom. Killar som inte, föräldrarna är så stora, men de har vuxit på. Liksom. Så det är ingen, men man undersöker det mesta nu.
Ah. Kan du bara ge något exempel på så här, en sak som man inte tittade på alls på mitten av 90-talet. Du började väl 90, va? Så att där någonstans. Och någonting som är väldigt, väldigt viktigt idag.
Det skulle jag säga i sådana fall är utanför isen.
Okay.
Jag tror att det var mycket mer då att man tittade på dem och bedömde vad man såg. Och sen så gjorde man en rankinglista baserad på det. Och det vill säga, jag går bara till mig själv där. Jag kollar mycket mer idag vad man vet om killen utanför isen. Så.
Mm.
Så åkning har alltid varit viktigt och klubbteknik har alltid varit viktigt och kämpaglöd har alltid varit viktigt och så vidare. Va? Så det tror jag, det har man alltid tittat på. Sen är det ju, man är ju alltid en kombination av sina olika egenskaper.
Mm.
Du kan ju vara supersnabb åkare, men har du inget tänk eller inget jävla namma, då så räcker inte farten riktigt. Så. Och så har vi Holma då tvärtom. Noll fart liksom, men mycket av det andra.
Betyg i skolan, är det intressant?
Oja, ja, definitivt. Vissa hoppar jag av skolan och det är väl där. Det är inte jag så impad av.
Nej.
Smart, högpresterande killar, smarta killar. Ja, det gillar man ju.
Mm.
Potent Stockholms hockeyska på Håkan, Scout-Håkan.
Mm. Men får man säga. Inget att klaga på dig.
På Tumba.
Ja. Var på väg nu till Danmark, skulle scouta.
Vilket jävla drömjobb att vara scout, väl? Hade man inte velat vara det?
Ja, alltså de får ju ringar och så. Alltså hans namn står ju ingraverat, tror jag, till och med på Stanley Cup-bucklan. Alltså den statusen har liksom scouten i truppen.
Precis. Då kan du vara chef över Europas scouteriet så att säga. Så han är lite underhuggare och sådär. Men det är rätt kul att gå på svensk ishockey för att där dyker de upp allihopa ibland. Jag har sprungit på flera stycken av dem. Mats Hallin är ofta ute. Jag tror han scoutar för Chicago Blackhawks eller något sånt där.
Mm.
Han är ju enormt stor. Alltså han har så enormt stort huvud. Så att han kallar sig tydligen för Mats Halloween av kollegorna då. Mats Hallin.
Det är stort som en pumpa då.
Ja.
Christian Rotto.
Jag förstod det.
Och du vet, det är små grejer som kan förgylla en rätt saggig omgång i omgång 23 när Djurgården möter Brynäs och står 0-4 efter två perioder och det är 3 500 på Hovet. Jag vet att en gång så att Christian Rutt och halkade till lite så i trappen och vände sig om och tittade och svor till lite såhär, oh fy fan, sådär. Då var ju det själva essensen den kvällen.
Det är det du tar med dig hem.
Halkade till en gång. Nej, men
12 000 som var lösbiljett och alla såg ju inte det liksom.
Men jag såg det. Mm. Nej, men de är, och det är ju gamla storspelare.
Ja, för Rutto, han är scout åt. Är det inte det också i Detroit?
Jag tror att han jobbar för Los Angeles Kings nu. Han är också rätt högt upp i hierarkin där.
Ja.
Jan-Axel Ahlavaara sprang på i Timo här förleden. Många av de här, Niklas Sundström sprang också på.
I Skåningen.
Övik-killen, ni vet, som var i Rangers.
Idag i Skåningen.
Johan Rihjärvi till exempel är ju mäktig att stöta på ishockey i Malmö.
Lista på ishockeyspelare som är goda att stöta på i en ishall.
Och som jobbar som scouter och som har halkat
i en ishall. Det är ett jävla gött segment, det borde vara. Men kan vi inte ta någon till? Alltså, jag tyckte det var härligt.
Ja, men jag tror att ni kan ana känslan i kroppen som kan infinna sig. När man ser Christian Rutto halka till lite och han säger så här, va i helvete? Så, och sen så är det inte mer med det. Det har ju någon tid man ser.
Okej, du har inga fler som är goda. En till. En till tar vi.
En scout
igen. Alltså vi går och ser en svensk till.
Ja, men Peter Sundblad.
Ja. Jaha. Nu räcker det.
Jävligt fin.
Sida Hyland,
Hyland, Hyland, Hyland. Det är dags att hylla våra Hyland prenumeranter. Vi gör det varje vecka. Vi gör det genom att blanda samman er med andra personer. Personer som ingår i ett sammanhang som vi vill att även ni ska ingå i. Och där detta sammanhang anses vara ärofyllt. Denna vecka blir det namn på ishockeyspelare som spelat i Detroit Red Wings. Än är jag igång, då är också jag det. Stort tack för ert frikostiga stöd. Simon Kingdahl. Tommy Bergman, Per Nilsson, Tord Lundström, Gustav Kjellén, Dan Labråten, Marcus Nyemad, Börje Salming, Kristoffer Saltberg, Per Jos, Johan Wall, Johan Garpenlöv, Per Lagerqvist, Niklas Lidström, Joakim Andersson, Sigurd Bjerke, Adam Almqvist, Karim Hadji, Fabian Brunnström, Axel Eriksson, Gustav Nyqvist, Marcus Halling, Daniel Alfredsson, Magnus Tervik, Kalle Järnkrok, Kristoffer Jönsson, Andreas Lilja, Anders Sjöberg, Thomas Sandström, Emil Jensen, Ulf Samuelsson, Tevin Staxton, Fredrik Olausson, Mattias Axelsson, Niklas Kronvall, Marcus Wilberg, Johan Fransén, Einar Österberg och Niklas Lidström.
Det känns som att vi bara ska sluta låtsas nu, eller?
Ja,
alltså,
ja. Vad håller vi på med?
Låtsas som att det här avsnittet handlar om någonting annat än Hansa Rostock-svenska.
Ja. Jag tycker det är lite problematiskt. När vi gör, för att man vill ju göra så när man gör de här avsnitten att hela tiden bygga upp för någonting. Mm. Men sen så lablar vi ju alla avsnitten väldigt, väldigt tydligt och skriver vad de ska handla om. Så det blir ju inte den här överraskningen som vi hoppas att folk känner som lyssnar nu, att aha, ska de prata om Hansa Rostock?
Är det sant? Det blir Hansa Rostock!
Ja, den kanske inte riktigt infinner sig.
Nej, men det är ju många redaktioner som jobbar på samma sätt. 8 dagar höll ju inte inne med informationen i sina intron. Man visste ju exakt vilken svältkatastrof man skulle komma till på slutet.
Ja, det är sant. Efter 5 har lite samma struktur i sitt program. Ja. Nej, men precis. Hansa Rostock ska vi prata om.
Mm. Det är väl, alltså det är drömkolonin väl?
Ja, det är väl koloniernas koloni.
Ja, verkligen. Alltså det är nära. Ja. Det är Hansan. Exakt. Alltså vi gillar man Schengen. Alltså, och EU.
Uh-huh.
Vänta tills ni får höra om Hansan. Liksom.
Ja. Mecklenburg-Vorpommern är väl förbundsstaten.
Jag frågade min kompis Alexander så här, hur många bara minns du Rostock-svenskarna alltså idag så här. Han bara svårt typ. Ja, det är alltså, ska precis börja dra alla namn. Han bara vänta, ge mig ska. Och så över liksom 20 minuters tid så verknade han då fram.
Oj.
7 av 8 de, för jag ville ha de som låg i spannet så här, mellan 00 och 010 typ liksom. Mm. Han verkade ändå fram 7. Det är bra gjort. Det är bra.
Var det Fredrik Borg tog han då förstås?
Nej, han tog inte Fredrik Borg. Han tog Peter Wibron, Marcus Lantz, Magnus Arvidsson, Andreas Jakobsson, Joakim Persson, Rade Pritcha, Marcus Hallbäck och Andreas Dahlén.
Marcus Hallbäck är att förväxla med Jerry Hallbäck.
Nej.
I Aranäs.
Men inget släktskap där med Marcus Hallbäck och Jerry Hallbäck.
Vad sa jag för någonting?
Marcus Hallbäck.
En spontan applåd till de här Rostock-pionjärerna.
Så är Hallbäck.
Ja. Det är Marcus Hallbäck.
Ja, det är Marcus.
Affärsman idag. Ska jag släppa en mindre bomb? Och apropå Marcus Hallbäck.
Ja,
han kommer eventuellt gå in i Mattias Svensson. Ni kommer ihåg Älvsborgs Mattias. Har ju ett sånt här bemanningsbolag som heter Effektiv. Som även Håkan Mild och Per Texas Johansson jobbar i, tror jag.
Mm-hmm.
Marcus Hallbäck ska eventuellt engagera sig i Stockholmsfilialen av det här företaget.
Hoppsan.
Wow.
Där har ni.
Rubbe.
när vi kommer ut här, då är det inte längre en sån...
Precis, så kan det vara...
Inte insider, bara, så man kan nej, inte...
Ja, just det, insider trader. Det kan vara så att den inte är lika förseglad, den hemligheten, när vi kommer ut med avsnittet, men ändå.
Mm. Jävla gott med rostock-svenskarna ändå, liksom.
Man blir varm i kroppen bara av tanken att man en gång i tiden... Att fanns en tid när man visste precis hur... det gick för Hansa Rostock, var de låg i tabellen, man visste hur de hade det där, svenskarna i Hansa Rostock, och det ska vi fan i med ge TV4-sporten lite kärd för, tycker jag. De var ju jävligt bra på att åka ut och träffa utlandsproffs och göra hemma hos reportage TV4-sporten, och de var ju i Rostock
såklart
var och varannan vecka.
Det är nog skadligt att vara för mycket hos så här nyutflyttade idrottsfotbollsspelare som har fått sin första lägenhet i till exempel Rostock eller i Groningen eller sådär. Alltså jag tror inte det är bra. Alltså till slut så ser det ut så hemma.
Ja, just det. Man kommer hem och så bara, vad fan har jag den här tavlan? En bokhylla med böcker? Nej.
Varför är mitt kök helt tomt så nära på den här kaffekokaren? Varför är det enda som finns i mitt kök? Och sån rost. Brödrost.
Vem var första svensk i Rostock då?
Ja, jag har ju det framför mig här. Enligt mina, då är det...
Beräkningar.
Då är det Peter Wibron.
Okej, okay. Det är han som öppnade portarna.
Mm. 98.
Mm. 98. Och han har också svar på Niklas Lidström, kan man ju säga.
Oh. Ah. Ah, vet ni vem som var agent som gjorde upp affären?
Mellan Peter Wibron och Hansa Rostock, yep. Och deras ordförande som heter...
Horst Klinkman.
Klinkman, ja, just det.
Nej.
Den här kommer vi ta.
Fast vänta nu, är det
Roger Ljung?
Roger Ljung!
Vi ringer Roger Ljung.
Ja, det gör vi. Beep, beep, beep. Vi kan också höra hur Peter Wibron ställde sig till att ringa Roger Ljung.
Han hade ju en sån spelare i... Landskrona för ett x antal år som måste man ge på honom någon gång i tipshallen, och så annars så kan det nog vara svårt att få tag i henne. Jag vet inte faktiskt inte vad han gör idag heller.
Nej, han får inte heller tag på honom.
Världens sämsta grej.
Ja, men han lyckades ju med att öppna Rostock-fönstret. Ja,
men ägde han då Rostock-marknaden?
Vet inte, men det var ju flera spelare som gick från Helsingborg, för att Peter Wibron var ju inte i Öster då, han var ju i Helsingborg. Och som gick från just Helsingborg, Marcus Lantz och Andreas Jakobsson och sådär. Och Galle Pizza.
Joakim Persson var också i Helsingborg, eller?
Eller Malmö.
Fan, var det det? Ja,
och sen hade du då Magnus Arvidsson från Trelleborg. Men det är ju den geografin där.
Lilla Rostock.
Ja, Trelleborg, Travemünde. Den kanske ändå Magnus hade liksom tänkt sig att åka några gånger per år. Så varför inte? Liksom?
Tror ni Peter Wibron har sånt eget litet ståbord på den båten? Eller?
Ja, kan alltså, inte
tänkas. Man bara kan gå upp och lägga ena armbågen på. Så.
Han blir väldigt, väldigt glad när Magnus Arvidsson kom till Rostock och blev den andra svenska. För det var inte så att Peter Wibron kände att när han hade varit i Rostock, både med landslag tror jag, spelat någon träningsmatch, men även med Helsingborg och Öster kanske också till och med. Så att han hade varit där, och när Roger Ljung då säger att det här är bra, det här är en jävla bra chans, han är ju 29 år, Peter Wibron då, så att han kanske inte har så många chanser att göra ett äventyr. Liksom. Då kände han ju så här inför Hansa-staden.
När jag först hörde det så blev jag, nej, för fasen, dit vill jag verkligen.
Alltså. Men han valde ju ändå att hoppa på det här tåget, och då kan jag tänka mig, mellan raderna här läser man ju att han kände sig lite sådär ensam i det. Så när de åker från ett bröllop, han och hans fru, i Norge, så hör de på radion att Hansa Rostock har ju värvat från Trelleborg, Magnus Arvidsson.
Gåshud.
Ja, ja, det är gåshud. Och de jublar i bilen och klappar och står i instrumentbrädan. För här kommer ju både en kamrat till Peter och en kamrat till Ullis.
Alltså det är lite historiens vinslor med när du säger det där, att han, alltså han vet inte hur bra. Så tänk om han hade kunnat, alltså bara så här, knacka Peter Wibron på, du, ta det lugnt. Alltså ni kommer vara liksom 8 pers här nere. Ja. Så kommer vara liksom dina bästa vänner.
Ja.
Alltså,
ja, hur många var det som mest? 6 stycken samtidigt.
Ja, men nu ska vi se. Åren, jag tror 03, då är det Wibron, Lantz, Arvidsson, Andreas Jakobsson, Joakim Persson, Pritsa. Ja, så att 1, 2, 3, 4, 5, alltså 6 samtidigt.
Ja. Och jag tror att om det var 5 eller 6 personer som spelade samtidigt också. I en match mot Nürnberg borta, 1-0, Magnus Arvidsson gör målet.
Ja, fan vad, han gjorde ju mycket mål.
Ja, han har gjort flest mål av alla väl, tror jag, i Hansa Rostocks historia i Bundesliga.
Mm. Just i Bundesliga kanske. Mm. Jag sa att han var sexa totalt i mål...
vadå?
Målligan.
Sexa totalt.
Hansa Rostocks målliga.
Bästa målskytt.
Ja, okej. Okay. Ja, det är en jävla skalp.
Men alltså bäst av alla i Bundesliga, tror jag.
Ja, exakt.
Ja, jag fattar. Mm. Det är ett jävla gott gäng.
Alltså. Ja, homogent.
Ja, det är så jävla homogent.
Ja, jag vill problematisera lite, ja, okay. För att jag har ju pratat med Peter Wibon och han menar ju då att han och Magnus Arvidsson blev väldigt, väldigt tajta och familjerna umgås fram till idag också, familjevis.
Mm.
Medan då när Marcus Lantz kom och Jocke Persson, de är lite yngre där kanske, hängde lite mer på sitt håll och så att,
med hårprodukter och sådär.
Ja, precis. Jag skulle vilja drista mig till att säga att det fanns kolonier inom koloni.
För att det finns, vi har kommit över ett oerhört vackert reportage ju. Mm. Alltså ett tyskt reportage. Det är en tysk podd på sätt och vis detta. Som vi kommer ju naturligtvis lägga upp smakprov ur det här reportaget på vår Instagram. Det finns ju en mäktig scen till exempel, alltså där de går i slow motion in i kameran då, man ser då liksom alla, alltså det är väldigt mycket så här 03 mord också. Alltså, ja. Det är så jävla mycket 03 av den här bilden så här.
Jacko var Jacko.
Nej, jacka fortfarande var en jacka liksom.
Helvete vad gubbigt det lät.
Alltså, alla har så här,
jacka fortfarande var en jacka.
Är det en duffel eller rock eller något sånt där liksom. I jordfärger. Och så är det jeans, lite utsvängda jeans. Ja, väldigt, väldigt homogent. Och så fiskar någon på någon bild och sådär. Och det är lite bilder hemifrån. Peter Wibron kommer ner från en sån här spiraltrappa och träffar sin familj. De är hemma hos honom där.
Peter Wibron. 1998 kom han med sin familj nach Rostock. Die Bundesliga, en traum för ihn. Aber noch kein Landsmann weit und breit.
Und dann war das eine Sportsendung und dann sagt man, Magnus Arvidsson, ich hatte für Hansa unterschreiben. Und ich war, ja, sehr gut, das habe ich ein schwedischer Freund.
Nummer 3 lässt auch nicht lange auf sich warten, Markus Lantz. Blau-Gelb setzt sich durch bei Blau-Weiß. Andreas Jakobsson, Joachim Persson und Rade Prizer. Zu Beginn der Saison 2002-2003 ist sie komplett die Knäckebrot-Connection.
Pratar bra tyska också.
Så. Pratar bra tyska.
Det höll han inte med om själv för övrigt.
Jaså?
Nej, han tyckte inte det. Men vilka är vi att bedöma det å andra sidan? Men det lät ju bra.
Peter Wibron är väl stor i Hansa Rostock också? Så.
Verkligen. Mm. Jag ringde ju runt till lite random personer på kansliet i Hansa Rostock för att just utröna det.
Mm.
Så här lät det. Ja, Peter Wibron. Vielleicht?
Bitte?
Peter Wibron, vielleicht?
Peter Wibron, auf jeden Fall, na klar. Rade Prica.
Ja, wen hat dir am besten gefallen?
Ich, naja, Andreas, ja, also eigentlich, die waren ja alle nicht unsympathisch, ne?
Mhm.
Aber mein persönlicher Liebling war tatsächlich, glaube ich, Joachim Persson.
Ah, okay. Interesting. Men verkligen stor ju.
Mm. Mm.
Och till och med så stor, om ni kommer ihåg, 2003... när han åkte hem till Sverige och Öster igen för allsvensk spel. Jag tror att Öster var nykomlingar då, vill jag minnas. Hammarby hemma på Värnsvallen. 9000 personer på läktarna, vilket är mycket på Värnsvallen.
Ja.
East Front trummar, Bayern fans lika så. Men på gatan där, alltså vid typ Samarkand.
Ja, jag kan. Precis
tror jag. Ja. Är det någon bar eller?
Nej, det är köpcentrumet bakom så att säga.
Samarkand.
där hör man efter bara, alltså några minuter in i matchen, så hör man liksom en helt ny fanskara som närmar sig arenan från det hållet. Så att säga.
Uh-huh.
Det är Hansa Rostocks fans som är där för att hylla Peter Wibron.
Nej.
Jo. Vars färja,
kvällens andra gåshud.
Vars färja har varit lite försenad och de kommer då inte till matchstart. Men går över den här, alltså de får nästan gå över hela löpebanan runt Värnsvallen. Så de går förbi och så, upp i East Front och där blir ett jävla liv.
Fy fan vad gött när de möter varandra där. Ja. Det är som med de här scenerna i Sagan om ringen. När, hur, vilka är det de har fått med sig den här alliansen med de här hästfolket va? Mm. Och där är de! Och så går de ihop de här två arméerna. Så här, den vibben.
Ja, verkligen. Jag var där.
Du var där.
Jag var där. Jag var där.
Säg någon svensk som har fått en liknande hyllning hemma på hemmaplan. Nej. Av sina forna hemmasupporter. Jag kan inte komma på någon.
Det skulle vara Stefan Rehn då, eller? Men det var ju på samma match så att säga.
Du menar att Lausanne-supporten var i Göteborg?
Nej, men när han spelade för Djurgården fick han väl hyllning av Blåvitt. Oh.
Jo, men ändå att det kommer från ett annat land.
Och det känns som att ni mest vill att det inte ska finnas en motsvarighet.
Nej, jag tycker inte det finns en motsvarighet.
Vi kör väl på det då.
Ja, men jag tycker inte det finns. Eller.
Ja, men det här är något annat kanske.
Ja, det här är något annat.
Fan, man ändå åkt så här. Alltså jävla schysst. Alltså. Ja, det kanske är ett jävla schysst folk med Hansa Rostock.
Kanske, de har ju varit med om både det ena och det andra när det var, alltså när det var Östtyskland, det var ingen fest ju. Nej. Vi kan höra hur Peter Wibon berättar om den bilden han hade.
Det var ju Rostock ändå en stad man kom till liksom från Sverige och sådär. Så jag tror de rustade upp Rostock ganska snabbt för att de ville visa sig på sin bästa sida. Men det var ju liksom ja, en helt annan klädstil och sådär upplevde man ju i Rostock. Om man bara åkte till Berlin liksom och gick där så var det ju liksom, man såg skillnad. Det var det ju grått och trist på många områden, det här ja, klassiska gråa betongsamhället som fanns ju fortfarande kvar liksom. Och sådär. Och vi hade ju fattat då som jag sa innan och spelat ett par träningsmatcher och det var ju liksom ganska gråa hus, det var ganska grått liksom och under den perioden vi var där också var det ju liksom inte jättemuntet att komma dit liksom, en ganska gammal tråkig arena som de hade.
Och sen matchen, själva matchen var ju också häftig, 4-4 och Öster kvitterade i slutet. Det var en häftig match och sen så ses ju Peter Wibon och de här tyskarna såklart i katakomberna där och sådär och elljuset är fortfarande på arenan och klockan närmar sig 11 på kvällen. Då blickar han ut över världsvallen, då är de här tyskarna och spelar fotboll på själva arenan inne på gräsmattan och röker och dricker öl. Vilken jävla fin bild.
Ja, verkligen.
Och Värnsvallen, de kände sig hemma där tror jag. För att den är ju väldigt östtysk ju.
Mm. Ja, men de trivdes där liksom. Mm.
Ja, gamla Värnsvallen. Ja, såklart. Mm. Ja, det var mäktigt att höra om.
Hyllningen.
Ja.
Jag har också försökt höra av mig till Heiko Lustig. Men det gick inte att komma fram på det numret. Han var med och styrde den här. Mm. Ja, där har jag gått bet.
Mm. Ja, ändå bra grävt.
Tack.
När jag ser de här 6 svenskarna framför mig så kommer jag osökt att tänka på andra svenskar som hade kunnat smälta in i det gänget oproblematiskt. Det är inte vem som helst som går in i det gänget, Rostock-gänget.
Petter Hansson.
Petter Hansson definitivt.
Alltså, han var, jag tror han på sätt och vis var med om det. Ja. Nej, men du har det, alltså så här, för att följa den här diskussionen som vi nu kommer ha här, vilka som kommer gå in sömlöst i det här gänget, så måste ni nog få upp bilden från vårt Instagram där ni ser alla gå in i kameran i de här jackorna då. Jag har också den förstörd själv nu här nämligen. Vilka går in här?
Du har ju faktiskt poddfavoriten Magnus Kihlstedt som hade kunnat gå in.
Först jag tänkte på var Jonas Wallerstedt.
Ja, det tror jag verkligen. Jag tror att Marcus Ekenberg skulle kunna gå in i det här.
Den där går jag lite i polemik för att Mjällbyanfallaren ju. Som jag upplevde som där nere i Sölvesborg som lite sådär att han tyckte han var lite ball sådär. Ja. Gick hem hos damerna och så vidare. Nej, den håller jag inte med om.
Okay. Mattias Lindström då?
Ja.
1997 så delade Mats Liljenberg, Christer Mattiasson och Dan Salin på skytteligatiteln i Allsvenskan. Samtliga skulle kunna kliva rakt in i Rostock-gänget.
Ja. Kanske inte Dan Salin.
Ja, är det för mycket band?
Ja, jag tycker att har man varit så bra i två sporter och sådär, då står man ut lite.
Mm. Henrik Bertilsson.
Alltså jag har skrivit upp Bertilsson men suddade faktiskt ut
alltså. Så varför då?
Nej, jag vet inte. Jag tror inte att han är, jag tror inte att han umgås i grupp på det sättet.
det som talar emot tycker jag är den här kapningen när han var i Örgryte. När Håkan Svensson kom där i full karriär. Mot sina forna lagkamrater då ju.
Så gör man inte i hans rost.
Nej, och Håkan Svensson däremot. Kan ju dessutom köra lastbil ner.
Fast är inte det sjuka typ att bara såhär, det är de här. Det är de här, det ska inte in.
Nej, okej,
det här är gänget.
Du försöker verkligen bända in här nu. Ja.
För jag fick inte vända på det såhär. Vilka går inte in? Men som skulle kunna gå in, men som inte går in. Ja. Ja, Christer Nordin kan... Nej.
Pelle såhär, Blom?
Mats Rupart?
Nej.
Är du dum i huvudet eller? Nej, han ska inte.
Nej.
Såhär, Johan Oremo.
Okej då. Johan Oremo tycker jag definitivt ska in.
Nej.
Jo. Ska han
nej, det tycker jag inte. Ska man få fylla på där ute? Lyssnarna kanske får fylla på själva.
Vilka som, ja just det.
Peter Erra Eriksson. Ska han
definitivt in.
Han går in.
Ja.
Hasse Eklund.
Thomas Olsson går in. Väl.
Thomas Olsson
måste gå in.
Ja, advokaten.
Nej.
Hasse Eklund tycker jag inte, han är för gamängig.
Hasse Eklund gamängig?
Jag vet inte, lite, eller?
Ja, det vet du fan om inte Falkenberg-åren tog bort alltid gamängiga ur Hasse Eklund.
Ja, men så här, Hasse Eklund efter Falkenbergs-åren. Ah, ja, okay.
Men jag tycker ändå att Hasse Eklund är ju en anfallare som syns. Alltså Magnus Arvidsson gör ju svin mycket mål i hans Rostock, men syns inte en sekund när man tittar på matchen. Där är ju viktigt.
Och Jonas Wallerstedt är jävligt sant.
Ja, han är bra. Han är bra. Okej. Nej, jag ändrar mig.
Men det är inte lätt, alltså det är inte helt lätt. Alltså.
Jo, nu har jag den automata. Helvete
vad låter
är.
Lätt kanske.
Ja, men vänta, nu har jag den automata. Stefan Wennberg. Så jävla ultimat alltså.
Men inte Stefan Andreasson?
Nej. Solbjörn, då blonderade.
Älvsborgs.
Det är överlag, där tycker jag Christer Mattiasson är på gränsen, måste jag säga. Han har ju sån här massa vidskepligheter för sig och sånt där. Nah. Jag blir någon slags domare här.
Ja, du har tagit, du tror det kunde det ämnet sedan då.
Att det var kul ämne faktiskt.
Lyssnarna kan väl få fylla in. Försök vara noggranna nu. Vilka skulle kunna gå in i det här gänget, Rostock-gänget?
Liksom? Ja, inte bara kasta sig ur.
Nej, kasta inte, precis.
Alltså så skulle gått in i det här kolonin.
Sömlöst skulle kunna gå in i, ja men umgås med det här gänget helt enkelt. Umgås
jag tänker att man ska också tänka till lite, för vi fick ju kasta ur oss namn här.
Ja.
Precis. Så att man väljer mom så. Jag tänker till exempel på Mikael Martinsson som jag tycker skulle kunna, Stefan Lamberg.
Mm.
Lite svårare då med Christer Först. Skulle kunna gå in.
Jag
men...
tycker nog att Först skulle kunna gå in.
Ja, jag tycker det också.
Ja, det tycker jag också.
Ja. Så att var väg...
Målotto, lite mer... Alltså
jag
den är på gränsen.
Till och med skrivit upp både Henrik Berger och Målotto. Men sen så strökar de också. Jag vet inte varför.
Okej. Okay.
Käsen.
Ja. Berger är det emot sig att han gjorde ett snyggt mål en gång. Som kom.
Tobias Linderoth.
Ja, det skulle jag säga.
Man hade kunnat se, det är väldigt lätt att se Tobias Linderoth bara gå rakt in hos Peter Wibron så här, i hans lägenhet i Tyskland där och bara känna så med händerna på blomjorden och om det är torrt så bara vattnar han lite. De är ju så exakt. Jävla goda vänner. De umgås så mycket tillsammans att han går bara in och liksom...
Kan ni gissa vad de käkade hemma hos Wibrons? Nej, framförallt Magnus Arvidsson med sambo var där.
Pasta carbonara.
Nej, då tror jag att det är pasta kött förstås. Alltså.
Vi kan ju lyssna.
Det svenskaste man kan äta, tänkte jag säga. Men spagetti och kött förstås inte varje dag, men det är typ.
Ja, det är bra.
Carbonara.
Vad fan? Exakt, du är carbonara.
0-3.
Jag tänkte det är skäms nu.
Fanns det ens då i Sverige?
Nej, det gjorde det fan inte.
Marcus Ekenberg skäms.
Ja, han hade kunnat laga carbonara.
Får jag ta en kortis med Magnus Arvidsson?
Mm.
Jag ramlade över ett skithärligt hemma hos-reportage från TV4-sportens glansår. Jag tror att det är Johan Anderberg som är hemma hos Magnus Arvidsson och Magnus Arvidssons hund.
Mm.
Bor väldigt tyskt i brunt tegelhus.
Mm.
Jag tror att detta är 2003 för att de pratar mycket om att han är eventuellt aktuell då för en EM-trupp.
Mm.
2004, han har öst in mål.
Det har jag förträngt, att han var aktuell för. Det måste jag säga.
Det var ju också ett mästerskap där vi hade lite att bidra med så att säga på anfallsposition.
Men han har gjort, han är uttagen i landslaget.
I den truppen också.
Han är uttagen här, han ska göra ett par träningslandskamper. Han har gjort ett par landskamper faktiskt, Arvidsson.
Mm.
Otroligt fin människa verkar vara Magnus Arvidsson. En typisk sån här bollar bakom backlinjen anfallare.
Verkligen.
Mm. Man slår långa bollar över backlinjen och då kommer Magnus Arvidsson där och bara sätter dem. Han har ju ett världsrekord då, Magnus Arvidsson, tror jag. Den 22 oktober 1995 så spelade han för IFK Hässleholm som försökte hänga kvar i division 1 södra, möter Landskrona borta. Landskrona gör 1-0, 2-0, 3-0 på 20 minuter. Sen gör Magnus Arvidsson 3-1, 3-2 och 3-3, alltså ett hattrick på 90 sekunder.
Oleg Salenko gjorde.
Och det kommer med i Guinness rekordbok.
Aha.
Det är hattricket.
Mm.
Sen är det säkert någon förljugen brasse som har gjort det på 45 sekunder.
Mm. Man litar ju på när man hör att Magnus Arvidsson har gjort det på 90 sekunder.
Och nu ska ni få gissa här då. Tror ni när de pratar om det här osannolika rekordet, tror du att han svarar kaxigt eller ödmjukt på frågan hur målen gick till? Vad tror ni?
Jag skulle gissa att han lägger in sina lagkamrater i det här.
Jag tror inte heller att det är så kaxigt direkt.
Jag vet inte, det var, jag sprang och bollen damp ner framför fötterna kan man säga. Tror det var lite mer tur än skicklighet. Ja, man får säga att det är väl bra passningar från mina medspelare. Det kändes inte så snabbt som en och en halv minut på plan. Jag menar, det är mer som 5-6 minuter kanske.
Lite mer tur. Många
fan.
Alltså jävla
fint. Ja, men sådär. Fan, det är, alltså, så var det ju på den tiden. Alltså, det, varje gång man frågade huvudet. Det var bra passningar. Det var andra som. Jag spränger. Jag får bara bollen. Jag spränger och slår in och det blir mål. Alltså det var så jävla självutplånande.
Bara sätta dit foten i princip.
Men det är klart. Då var man kanske trött. Jag antar att man var trött på det då. Då hade man hört det så många gånger. Liksom, så, fan, berätta bara hur. Alltså.
Ja, för sen ändrades ju det.
Ja, sen ändrades ju det lite grann.
Och nu är man lite trött på det motsatta, va?
Nu är man trött på det också.
Ja, jävla fin tid det här. Man visste, man hade som bäst koll på Hansa Rostock och alla europeiska fotbollslag.
Mm. Har ni varit i Rostock?
Nej,
tyvärr inte varit.
Jag, när vi gick in i det ämnet, så var jag, likt din Groningen-resa, inte helt jävla säker på om jag hade varit i Rostock eller inte. Så jag fick ringa min pappa som för andra gången möjligen kommer vara med i den här podden. Per-Hugo Albinsson. För att fråga om jag hade varit i Rostock.
Ah, okay.
Och en solig Per-Hugo svarade. Och jag vill minnas att vi var på semester i Rostock. Stämmer det?
Ja, det var vi.
Varför var vi det?
Nej, vi hade hyrt en stuga i Danmark. Och så åkte vi över till Rostock. Jag kommer ihåg att vi växlade 200 kronor i östtyska mark. Och det var helt omöjligt att göra av med.
Alltså, de...
Det fanns ingenting att köpa.
Nej, okej. När var detta då?
1989.
Jaha, det var då innan muren föll?
Ja. Aha. Det var ingen trevlig stämning alls. Jag menar, de var ju inte... Alltså, de var ju ingenting för turister, östtyskarna.
Nej.
Det enda vi kunde köpa och äta, det var någon limpa med någon äcklig korv på. Ja, men det var väl sådana här bratwurst på dem. Ja, nej, hon säger att det bara var bröden. Och... Nej, det gick inte. Ja. Jag tänkte att vi skulle köpa leksaker och vad som helst, de där pengarna, men det gick inte.
Ja, det var en udda semester då, får man säga.
Ja, mamma och jag hade aldrig varit i Östtyskland, så det ångrade vi inte.
Ja, man kan fundera på liksom den här att det var liksom, de hade jobbat och gnetat, mamma och pappa, inom sina ganska slitsamma yrken då, och sen så är pappa kanske slitsamt, men mamma framförallt, och sen så får de äntligen några veckors frihet bort från patienter i min mammas fall, och sen åker man till södra Danmark och sen åker man en båt över dagen till Rostock och sen åker man hem,
så ångrar man den resan.
Ja, vad kul.
Ja, Marcus, nu har det gått någon timme sedan vi pratade om Groningen. Inga nya minnen från resan som har dykt upp. Inga som har släntrat efter. Nej. Ingenting?
Ingenting.
Ja, vi går ut på det. Here comes that feeling again, and it ain't right. That lonely feeling that came to me last night. It hurts to see you in the arms of my friend. Here comes that lonely feeling again. Snett inåt bakåt produceras av Oh My. I saw you last night in the drive-in way downtown.
hopped in her arms. You didn't know I'd be around.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.